Ögonkastare, en podd från Synskadades Riksförbund Göteborg.
Och detta är januari 2024, det avsnittet som är först på detta året av Ögonkasten från Synskadades Riksförbund i Göteborg. Och den här gången så ska vi få träffa Finn Hellman som har skrivit en masteruppsats i sociologi om den negativa särbehandling som sker av ledarhundsförare. Vi ska också få följa med på spa. Det är Åsa som har varit och tagit med sig mikrofonen och spelat in. Och ombudsmännen som spekulerar såklart. Men först så inleder vi med lite evenemangstips.
Aktivitetstipset.
Med Åsa.
Och Helen.
Då är det ju ett nytt år och det är dags att planera nya aktiviteter. Så har du idéer eller vill hålla i någon aktivitet så skynda dig och inkom med förslagen. Inbjudan måste vara klar den 11 februari. Och sen då, det kom ju massa med grejer där, får se, vad var det innan jul? Kom kurskatalogen?
Kurskatalogen skickades före jul och denna gången kom den tillsammans med Ögonblicket. Men i kurskatalogen som jag hoppas att ni har läst så finns det ju mycket, både gamla och nya kurser. En gammal kurs som vi har haft länge är ju klassisk musiklyssning. Den har varit väldigt populär och trevlig och den startar den 8 februari. Och där lyssnar man och samtalar om mästerverken inom den klassiska musiken. Den vill jag slå ett extra slag för det brukar vara väldigt trevligt. Och sen är det en ny kurs som heter djupavslappning. Och den tycker jag låter som väldigt trevlig och behaglig, eller vad säger du Åsa?
Ja, alla behöver nog lite av den kanske.
Jag skulle tro det och det är på tisdagar med starten 20 februari mellan klockan 18 och 19.30. Och då är det en lugn stund där man får slappna av och det finns mattor och filtar och så på plats. Och så får man lära sig att slappna av ordentligt.
Men det fanns ju många fler kurser så det gäller ju...
Ja, det gäller verkligen att läsa den. Så man inte missar de här, det här stora utbudet som vi faktiskt har. Både kurser och lite olika gemenskapsträffar. Och torsdagsfikan får vi inte glömma, Åsa. Den måste vi också slå ett slag för.
Ja, och den här vad var det? Odla inomhus, tror jag det stod någonting.
Grönsaksodling i lägenhet. Ja. Så att man kan göra... Hemma i lägenheten, det är alltså för oss stadsbor kan man säga. Eller oss, för mig stadsbor i alla fall. Mm. Den tror jag kommer bli väldigt rolig också. Mm. Det är på tisdagar mellan klockan 10 och 11.30 och startar den 13 februari. Så missa för all del nu inte att läsa kurskatalogen. Det finns mycket kul där.
Ja, just sen har vi ju en annan viktig händelse här i februari också. Den 28 februari är det nomineringsmöte och det är en helt ny lokal. Vad var det hette?
Det heter Göteborgs föreningscenter och det ligger på Mellangatan 1 och Mellangatan ligger i Haga. Men det är väldigt nära Järntorget om man kommer med spårvagn då. Mm. På mötet ska vi fastställa kandidater till förtroendeposter samt representanter till kongressen 2024. Och vi ska också behandla eventuella motioner.
Och det är den 5 februari som man som senast ska anmäla sig för att få handlingarna i tid.
Och då kommer vi in på anmälan.
Ja, just det.
Den var ju bra. Mm. När man anmäler sig... så kan man göra det antingen via telefon eller via mail. Om man gör det via mail så är det väldigt viktigt att man där anger om man behöver ledsagning eller om man har någon allergi eller specialkost. Jag har noterat att det missas många gånger och det är väldigt bra att man gör det redan från början så slipper vi hålla på och mejla fram och tillbaka om detta.
Ja, för det är ju framförallt du som i första hand tar emot anmälningarna.
Ja, det är jag som tar emot i första hand på både mejl och telefon då. Mm. Så slipper vi hålla på och bolla mejl fram och tillbaka om det är med från början.
Det var ju just därför jag ville ha med dig i den här månadens aktivitetstips också.
Ja, det var roligt att jag fick vara med.
Ja, så medlemmarna föra dig också.
Ja.
Men då tror jag att vi är färdiga för den här gången. Och så hoppas jag att du hänger på en annan gång också.
Det gör jag så gärna. Mm. Och missa nu inte att anmäla er till kurser, aktiviteter och medlemsmöte.
Ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Då är Åsa Alverstedt som håller i mikrofonen idag. Och nu ska vi se. Nu låter det som att det är några medlemmar här.
Perfekt.
Åh, här är helt gäng fantastiska, underbara medlemmar. Vad gör ni här då?
Vi ska spara.
Åh, härligt. Då har jag kanske kommit rätt då. Vart Absolut. Är vi någonstans då?
Sankt Jörgens spa på Isjärn.
Har ni höga förväntningar av dagen här nu då?
Mycket.
Vi är taggade.
Taggade för att relaxa och
ha det skönt. Mm, få lite värme.
Mm. Mitt i smällkalla
vinter. Det är ruggigt väder ute.
Alltså, då är det nästan vårvärme.
Ja, i och för sig.
I förhållande, ja.
Ja.
Ja, men nu är det ju snart dags här att gå in i omklädningsrummen för att sedan få genomgång av dagens ritual. Ja, och det får vi lyssna på lite då, vad som gäller, vad är en ritual?
Tanken här hos oss då, det är att man gör en ritual, en sparitual. Ni kommer få egna spa-produkter. De produkterna då använder ni i viss ordning för att göra antingen en helkroppsbehandling eller en ansiktsbehandling. I varje necessär som ni får så ligger ett flödesschema där det står hur ni gör. Så vill ni gå alla tillsammans så väljer man ju samma ritual. Så det ni gör nu, det är lite att ni bestämmer er för vad ni vill göra en helkropp. Eller om ni vill göra ansikte så får ni dem utav mig och så kommer jag göra en guidning för er inne på spa vart de olika delarna ligger. Vill ni känna på dofter?
Gärna.
Rakt fram i slutet av poolen till höger finns en vattenstation. Bra att dricka mycket vatten här idag. Det finns en ovanvåning med hänggungor där man kan ligga. För att komma upp där så är det en trappa som är till vänster i det här rummet. Det är väldigt trevligt att sitta där uppe. Finns i... Här är då vår bastuavdelning. Vi har en bastu som heter Aroma. Den är på 60 grader, lite lagom. För de som är mer tuffa så har vi vår Augustbastu. Den är på 70 grader. Så finns det något som heter Knejpbad. Då går man mellan varma och kalla källor. I ett långsamt tempo. Försök hålla samma tempo både det varma och det kalla. Det är en del springer igenom det kalla. Efter 4-5 varv då börjar man känna hur det börjar pirra i underbenen och liksom det börjar pulsera. Det är för att blodcirkulationen är på väg att starta igång. Jättehärligt. Här inne har vi också ett kallbad. Så sitta en stund inne i den varmaste bastun och sen hoppa ner i kallbadet. Det är... utan att skrika högt. Det är också en utmaning. Där vi står nu, eller där jag står till mitt vänster, har vi eldrummet. Det är vårt tysta rum här hos oss. Det finns härliga sängar. Man kan ligga och bara filosofera lite. Här, det som bubblar här, det är fotbad. Här kan man sitta 6 personer samtidigt och bubbla. Ytterligare lite längre in här nu. Här på höger har vi då ångbastun. Det går att starta igång en dusch där inne. Det gör man på utsidan. Finns en liten osynlig knapp. På insidan, den knappen som sitter där, det är en nödknapp. Så vill man ha igång duschen när det rinner, då får man starta på utsidan. Annars så kommer jag springande. Det här är slutet på lokalen. Här är också en nödutgång. Går man ut genom den här dörren så kommer man till den vattenstationen jag pratade om förut. Som är i samma ände som tehuset där vi har frukt och te.
Då sitter vi här vid lunchbordet
och börja bli lite färdiga med lunchandet. Hur har det varit här idag?
En härlig genomgång.
En härlig genomgång?
Ja, man känner sig väldigt ren både till kropp och själ.
Var det någon som vågade kallbada?
Ja.
Ja då.
Var det något pirr i kroppen eller hur kändes det?
Faktiskt inte, jag blev förvånad.
Kall i knoppen.
Kall i knoppen, okej. Ja. Och hur var det med bastun då? Det blev ingen sån där
riktigt. Vi körde en liten egen variant där.
Det var ju ändå härligt. Okej, men är ni mätta och nöjda och glada nu då?
Men lite så här skönt avslappnad efter goda bad och bastu.
Mm. Men ni hade velat haft lite matigare mat.
Ja.
Något som jag tycker har varit jättebra under dagen här är att jag har fått så mycket nya aktivitetsförslag. Ska vi se, Gunnar, vad var det du hade för idé?
Nej, jag funderar lite på om ni vill upp och segelflyga någon gång. För det har jag hållit på med nu i 5 år ungefär. Fast jag hittar ju inte landningsbanan själv. Nej. Och så jag slipper hoppa fallskärm.
Men var det någon annan som hade något förslag?
Men jag hade en tanke där om att vi ska träffas i milstugan och grilla och ha glassprovning som vi gjorde för flera år sedan. Det tyckte jag var lite mysigt.
Och så var det någon som sa något om kanot.
Ja, men paddling är ju trevligt faktiskt. Det har med vatten att göra också, som vi har upplevt idag. Att oss vatten över huvudet verkligen.
Och fler spadagar vill ni ha, eller?
Ja, gärna det. Eller åka ut kanske till Vrånga och vandra. Någon sån här vandring. De har väl någon sån här vandringsled där ute i skärgården. Det hade varit härligt fram på våren.
Okej. Har vi något förslag här på kanten då? Eller utvärdering?
Vi är rena och ansiktsbehandlade. Och nu gott med lite mat. Nu väntar vi på vinterbad istället ju.
Ja, just det.
Det är nästa grej på schemat.
Köra bil hade du väl också?
Ja, just det.
Köra bil, ja. Kan man.
Mm. Är det någon som kommer då och vågar köra?
Ja.
Elbil.
Ja. Men hörni, tack så mycket för idag.
Tack
själv. Tack själv, ja. Mycket trevligt.
Mm. Ja, bra initiativ. Mm.
Ombudsmännen spekulerar.
Hej och välkomna till Ombudsmännen spekulerar. Idag är det den 15 januari, en härlig måndag där vi har vaknat till lite snöstorm och sådär. Våren kan ibland kännas långt borta. Jag som pratar är som vanligt Jenny Bramstång och inte helt som vanligt sitter en till ombudsman bredvid mig.
Ja, här sitter jag, Malin Pettersson här. Ny på rollen som ombudsman tillsammans med Jenny.
Jättekul. Vi kan ju nämna det att du är ny som ombudsman. Är inte ny här hos oss på SRF längre? Nu har du suttit in dig lite.
Ja, nu får jag väl inte skylla på att jag är ny på jobbet längre. Det är hårfint det där, när det är kortet.
Sen har du varit engagerad i de här frågorna. Så det är inte helt nytt för dig med det intressepolitiska. Det vill säga hur livet ska kunna bli bättre för personer med synnedsättning.
Nej, precis. Utan jag har tidigare varit liksom engagerad och jobbat med de här frågorna på olika sätt. Så det känns kul att få göra det nu mer liksom, i SRFs flagga, om man ska säga. Så det känns jätteroligt.
Mm. Ja, du är så välkommen in i detta lilla gäng som då består av oss två från och med nu.
Ja.
Och vi ska kämpa på här under 2024 med våra områden och våra mål som vi ska leverera. Och det kommer dyka upp säkert saker som vi inte vet nu under vägens gång. Men vi vet några saker och det är ju verksamhetsplanen som medlemmarna har varit med och klubbat om. Och en del saker är oförändrat. Jag kommer till exempel vara fortsatt ansvarig för färdtjänstfrågor. Och sen har vi gjort en liten ny uppdelning då. Om vi tittar på till exempel rehabilitering och habilitering.
Mm.
Så tänkte vi ju att vi delar på den bollen lite grann.
Ja.
Så att det som vi tyckte kunde vara en bra idé är ju att jag själv tar hand om de brukarråden som rör de regionala frågorna. Alltså samarbetet med synverksamheten och liknande. Mm. Och så koncentrerar du dig på ögonsjukvården.
Jajamän.
Tyckte vi kan bli riktigt bra.
Jag tror det kan bli toppen.
Och sen så har vi ju utbildningsområdet. Som vi också har valt att dela upp lite grann.
Mm.
behöver vi kanske inte riktigt redogöra över här, men det är ju några målpunkter där som vi har försökt sätta varsitt namn på så att vi inte ska
utifrån
tappa bort oss.
Precis. Nej, precis. Det är bra. Ja.
Den fysiska och digitala tillgängligheten har vi också gjort ett ganska skarpt snitt på. Det kan vi ändå nämna, tycker jag. Att vi la den fysiska tillgängligheten på mig. Då får jag ta över den fina gruppen som jobbar med det. Mm. Där Erik. Medan du tar hand om den lika fina gruppen digitaliseringen.
Jajamän. Och där har vi ju ett stort kul projekt som drar igång nu här i och med årsskiftet. Och ni som var med på medlemsmötet i november vet om att vi har beviljat extern finansiering från de blindas vänner där för att dra igång ett digitaliseringsprojekt. Så att vi har nu startat upp en rekrytering där för utbildare. Och projektet kommer ju att gå ut på att man kommer kunna få enskilda sittningar med en utbildare i att använda sin smartphone för att öka den digitala tillgängligheten, så att säga. Så att man lär sig lite mer om hur man liksom använder appar och hjälpmedel i telefonerna och sådär.
BankID.
Ja, precis, precis.
Mm. Mycket bra. Skåne har ju gjort ett liknande projekt och de har haft väldigt bra resultat där.
Precis, precis.
Och tanken är då att en person som är blind och en person som är synsvag ska vara ledare och utbildningsledare där.
Mm.
Ja, det blir spännande.
Ja, superspännande.
Bra pengar och bra verksamhet kommer bli av det. Mycket bra. Och sen så har vi ju då individstödet.
Jajamän. Som vi ska ha tillsammans här. Och där kommer vi, kan vi nämna att vi fortsätter med individstöd i grupp då, i form av kamratstödsgrupperna som man kan läsa lite mer om i kurskatalogen. Och sen kommer vi ju då även ha individuellt stöd där man kan boka en tid med mig eller Jenny om man känner att man har ett behov av att bolla någonting, prata av sig om någonting eller om man behöver mer handgripligen hjälp med att kanske fylla i en blankett till myndigheter eller sådär. Men då är det jättebra om man hojtar innan så att vi kan också förbereda oss för vårat håll om det är en specifik fråga eller sådär. Så det tänker vi. Och sen har vi ju också då coachgrupper. Men där tänker vi lite mer att det är utifrån behov och önskan. Hellre att det kommer från er medlemmar vad som... att man kanske känner att jag är arbetssökande och skulle behöva lite coachning. Och att det är fler som också är i samma liknande situation. Att vi då kan gå samman och hjälpas åt. Eller om man är en förälder eller har barn med synnedsättning och känner att man behöver stöd och coachning i den rollen. Så behöver vi, kan vi kika på det tillsammans.
Ja, det blir roligt och givande. Vi har ju också en spännande händelse i eftersommaren i Klöstern. Då har vi ju kongress.
Visst.
I Göteborg som ska anordna i år. Och där kommer vi bli inblandade i allra högsta grad också.
Ja.
Jag tänker att om man är nyfiken på vad kongressen handlar om och vad det finns för olika roller man kan ha där så kan man höra av sig till oss. Men vi kommer gå ut med mer information. Mm. Mm. Det kanske i kommande avsnitt eller så. På olika sätt. Men det blir en stor grej. Kongressveckan. Mm. Då händer det mycket. Och sen har vi som vanligt våra dagar som vi ska uppmärksamma. Vita käppens dag och punktskriftens dag och sådär. Mm. Som vi ska se till att göra på ett bra sätt. Vi kommer att producera intressepolitiska nyhetsbrev. Vi har fått väldigt mycket fin feedback på det. Det är många som tycker det är intressant.
Mm.
Ja. Det blir ju som en liten, förutom den här kanalen då, att vi kan berätta lite grann om vad vi gör och vad som händer i vårt arbete. Så är det med det.
Jajamän!
Det blir spännande här.
Ja, men det blir jättespännande. Ja. Det känns kul. Mm. Och ja, jag kan ju också säga att jag kommer, som det ser ut nu, jobba ungefär 25% med ombudsmannafrågorna.
Mm.
Och du, Jenny, kommer jobba 100%.
Mm.
Så det täcker ju lite upp det Erik lämnade.
Just det,
men vi får ihop procenten lite där. Det kan vara bra att veta att och så får vi ta det därifrån.
Mm. Jag tänker att vi kommer ju också som vanligt vara ute och besöka våra olika verksamheter som har fått tillfälle att träffa oss. Men som vanligt är man ju välkommen att höra av sig till oss med frågor och sånt som man har upptäckt fungerar sämre i vardagen än vad det borde göra. Så hör av er till oss så hjälps vi åt att sprida opinion. Hur gör man när man ska höra av sig till oss, Malin?
Ja, lättast är väl att slänga iväg ett mejl kanske till våran gemensamma inkorg. Och då är det goteborgombudsman@srf.nu som man skriver till, eller så kan man ju ringa till växeln och säga att man vill prata med mig eller Jenny. Och ja, annars hittar man ju också våra kontaktuppgifter på vår hemsida.
Och på tal om hemsidor och sådär, vi brukar uppmana det, och det tycker jag vi ska göra även idag, att när vi gör inlägg och sådär på sociala medier, hjälp oss att dela och gilla.
Jättebra.
Jättebra, vi får spridning på vårt budskap. Så fint då. Men ska vi tacka för oss för denna gången då?
Ja, men jag tycker det.
Hej hej.
Ögonkasten.
Och nu ska vi prata om lite ledarhundar. För första gången så finns det siffror på den negativa särbehandling som finns av ledarhundsförare. Och hälften av alla har blivit utestängda från olika lokaler. Och för mer än en fjärdedel av dem så har det skett flera gånger per år. Och en fjärdedel av ledarhundsförarna har också blivit utsatta för hot, hat och andra otäckheter. En som har skrivit om det här, det är Finn Hellman som har gjort en masteruppsats i sociologi. Och med mig på länk här så har jag Finn. Och vill du berätta lite grann om din uppsats?
Ja, den är ju då alldeles färsk. Jag blev klar i november och precis som du sa här så finns det nu äntligen, måste jag säga, siffror på hur det här negativa bemötandet ser ut. För det är ju någonting som vi liksom inte riktigt har haft en total överblick över tidigare, utan det har funnits många exempel på vad ledarhundsförare har varit med om, men ingen sån här systematisk sammanställning. Så det har ju varit ett problem när kanske journalister och makthavare har frågat, jaha, ni säger att det är svårt att använda ledarhund i Sverige idag, men hur omfattande är problemet? Då har man ju ofta blivit lite svarslös eller varit tvungen att hänvisa till anekdotisk bevisföring och berätta om vad man själv har varit med om eller vad bekanta har varit med om. Men nu kan man äntligen säga just som du sa här, att varannan ledarhundsförare har varit med om att inte bli insläppt på olika ställen, och att det inte bara handlar om engångsföreteelser, utan att för en fjärdedel så händer det faktiskt så flera gånger om året, och vissa är med om det flera gånger i månaden och några till och med flera gånger i veckan. Så att det visar ju på omfattningen av problemet.
Ja, men visst gör det. Är det här något nytt då? Eller har det funnits länge, de här olika typerna av särbehandling? För jag kan inte minnas att jag hört om det så mycket tidigare när jag var yngre, så att säga.
Just den frågan är lite svår att svara på, för att jag har inte riktigt undersökt saken på det sättet, utan jag har frågat vad man har varit med om och inte bett folk placera i tid på det sättet. Men det finns lite tidigare forskning på det här området, inte mycket, men det fanns en ledarhundsförare och akademiker som hette Bo Hennestrand som skrev en doktorsavhandling som kom ut 1995 som är otroligt intressant. Jag kan rekommendera den. Den är lång och den tar upp många olika saker som har med ledarhund att göra. Men den är väldigt intressant även för personer som inte använder ledarhund, för den handlar mycket om synskadades villkor också. Men han gjorde en undersökning över situationen i Uppsala 1990, och då var det många restauranger där. Han gjorde just en undersökning bland ett 60-tal, tror jag det var, restauranger, och det var ju många där som inte ville ta emot personer med ledarhund, och till och med de som inte ville ta emot synskadade utan ledarhund faktiskt, och bara på vissa tider kunde man tänka sig och sådär. Så att om man ska tro, eller ja, enligt den undersökningen då, så var det i alla fall inte något nytt 1990 i Uppsala. Och hans doktorsavhandling beskriver också hur det införs olika hundförbud under 80-talet, till exempel på tågen, SJ-tågen, och hur Astma- och allergiförbundet flyttar fram sina positioner och gör det här med hundallergi till en mycket större fråga i samhället. Så att det har nog sett lite olika ut på olika platser, och kanske att det har blivit värre med tiden, men det kan också vara så att vi har börjat prata om det på ett annat sätt än förut. Men det är egentligen inte huvudfokus för min uppsats, så där kan jag bara spekulera.
Jag har ju uppmärksammat att när man går på vissa restauranger, vissa ställen, så får ju sällskapshundar följa med. Vad säger man om ledarhundar på sådana platser?
Ja, det där är intressant, för det var någonting som mina informanter också tog upp, att man kan ju tycka då eller tänka att vad bra att det blir lite lättare för vanliga hundägare med sina sällskapshundar att komma in på fler ställen. För det som du säger, det är ju till och med kanske lite trendigt här och var att ha restauranger och kaféer som tillåter sällskapshundar. Problemet är bara det att många av informanterna ställde sig lite, ja, de var lite oroliga för den här utvecklingen, så tillvida att det luckrar upp gränsen mellan sällskapshundar och tjänstehundar. Det var en kvinna som berättade att ett kafé som hon brukade gå till, där tillät hon just sällskapshundar. Och när hon kom dit en dag så hade de bytt ägare och därmed också inställning till det här. Så att då fick hon höra att nej, inga hundar är välkomna här. Ja, men det här är ju en ledarhund. Ja, men det spelar ingen roll. Det är inga andra hundar som får, inga hundar får komma in här. Du får gå till något annat café där det är okej med hund. Så på något sätt det här undantaget som fanns förut, att man såg just ledarhund som någonting annat, det kan riskera att suddas ut eller försvagas i och med den här allmänna hundacceptansen. Men det var mer en, där har jag faktiskt inga siffror, utan det var mer någonting som informanterna pratade om. Och någonting som jag själv inte hade tänkt på. Och det får väl räknas till den allmänna oron. För att ledarhundsförare är väldigt, generellt sett väldigt oroliga för att råka ut för olika problem. Nej, men det här är någonting man skulle kunna kalla för minoritetsstress. Och det är någonting som det har forskats om mer och mer de senaste decennierna. Och det handlar i korthet om att utsatta minoriteter har en helt annan nivå av stress och ångest och mår psykiskt sämre för att man tillhör en utsatt minoritet. Och det kanske inte har pratat så mycket om det kopplat till funktionshinder i Sverige, men till andra grupper har man pratat mer om det. Och i andra länder har man också forskat en del om just personer med funktionsnedsättning och minoritetsstress. Och ledarhundsförare, ja, det passar väl in i det mönstret.
Vet man hur det är i andra länder? Jag hörde nämligen en diskussion ifrån USA då, att de har en stor batalj med transportföretaget Uber som inte tillåter ledarhundar i sina bilar, eller vissa förare i alla fall. Vet man någonting om det här i andra länder, hur det förhåller sig med negativ särbehandling?
Det är ju inte heller någonting som jag har tittat på i uppsatsen, men jag vet ju efter att ha jobbat med de här frågorna i 20 år att det kan se väldigt annorlunda ut i andra länder. Man behöver inte gå så långt som till USA, utan det räcker med att gå till våra grannländer, Norge och Finland, så är situationen mycket bättre för ledarhundsförare. De är många fler än vad vi är proportionellt sett, och lagstiftningen är också mycket bättre, och diskriminering förekommer naturligtvis. Det tror jag är svårt att hitta någonstans i världen där det absolut inte förekommer. Men det sker i en helt annan omfattning. Och jag har själv rört mig i både Finland och Norge. Jag har själv erfarit det, att man råkar inte alls ut för det här ifrågasättandet som man gör i Sverige.
Hur kommer du gå vidare med den här uppsatsen, och vad kan man ha det till i framtiden?
Jag vet inte riktigt hur jag kommer gå vidare med uppsatsen. Jag är ju intresserad av såna här frågor som handlar om diskriminering och funktionshindrades situation i samhället rent generellt. Och det har ju dykt upp nya frågor under vägen här med uppsatsen, som till exempel så visade sig, det var en sak som förvånade mig en del också, att nästan 25%, 24% tror jag exakt, nästan en fjärdedel då av Sveriges ledarhundsförare har, eller ja, alla ledarhundsförare i Sverige har utsatts för vad man skulle kunna kalla för hatbrott, hat, hot och våld kopplat till att man inte ser eller att man har ledarhund. Och att jag säger så här, att det hat, hot och våld man utsatts för och att man skulle kunna kalla det för hatbrott, det beror på att egentligen så omfattas inte personer med funktionsnedsättning av hatbrottsdefinitionen i Sverige. Och det är också någonting som skiljer oss från många jämförbara länder. Vi kan ta Norge som exempel igen, där funktionshinder har ingått i hatbrottsdefinitionen ett bra tag nu. Jag tycker att det låter väldigt mycket och väldigt sorgligt, för det handlar ju om att det har kastat sten mot ekipaget eller snöboll eller smällare eller vattenballonger. Folk har hotat med att sparka hunden, eller så har de faktiskt gjort det. Och det skriks glåpord och andra otrevligheter efter ekipagen. Och det hade varit intressant att jämföra då med hur ser det ut för synskadade utan ledarhund. Är det så att synskadade utan ledarhund råkar ut för färre liknande saker? Eller kan det till och med vara så att synskadade utan ledarhund råkar ut för fler hatbrott? Det här vet ju inte jag, därför att ingen har forskat om det här i Sverige. Ingen har forskat om hur det ser ut för personer med funktionsnedsättning och hatbrott överhuvudtaget. Och det är ju anmärkningsvärt, men det hänger säkert ihop med att den här hatbrottsdefinitionen inte omfattar oss. Så det är ju en sån sak som jag har funderat på att kanske fortsätta att undersöka på något sätt i någon form.
När vi nu lyssnar på det här inslaget, så har du ju haft två föreläsningar här i januari i det här ämnet då, via Teams och Zooms. Tror du att någon av de här kommer vara inspelade när vi lyssnar på detta, om någon vill lyssna på de här föreläsningarna?
Jag hoppas det. Vi ska försöka spela in åtminstone någon av föreläsningarna. Och vill man undersöka hur det är med den saken, om det finns inspelat, så får man ju hemskt gärna höra av sig till mig, så kan jag ju mejla över en fil att lyssna på i bästa fall. Och jag kan också mejla uppsatsen som fil om man inte själv letar upp den på internet, för det går att ladda ner den där.
Och vi lägger ju länk till den också på våra show notes också, så kan man hämta den där direkt.
Ja, men vad bra. Och är det så att man är punktskriftsläsare och vill läsa uppsatsen på det sättet, så kan man också beställa den gratis från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.
Ögonkasten, en podd från Synskadades Riksförbund Göteborg.
Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Månadens ljud. Tor här igen, och ja, det är starten på 2024. Januari. Men den här gången ska vi faktiskt gå tillbaks lite grann till förra året. För ljudet som jag lyckades spela in den här gången spelades faktiskt in den 25 december, alltså på juldagen. Och ljudet låter så här. Och nu kanske ni redan har gissat vad det kan vara för någonting. Det finns en viss typ av plast som ibland syns på vissa förpackningar. På engelska kallas det för bubble wrap. På svenska gissar jag på att det heter bubbelplast eller något liknande. Det är plast som är rätt tjock, kan den vara ibland. Men det som gör det lite roligt är att den har små plastbubblor med luft i på sig, för att skydda paketet som är paketerat. Och ja, den här gången så fick jag en julklapp som hade lite sån bubbelplast runt sig. Och det jag fick i sig är inte så där jättespännande. Det var en nödradio, men jag kom på mig själv att börja leka lite med den här bubbelplasten och slå hål på de olika bubblorna som finns helt enkelt. Och då kommer det här ljudet, då blir det sånt här ljud. Det var väl det jag hade för den här gången. Vi får se vad jag hittar på i februari. Ha det så bra tills dess.
Ja, där hör vi Tor göra sönder sån bubbelplast. Ja, av någon märklig anledning så är det faktiskt väldigt roligt att göra detta. Det finns även sån bubbelplast som har väldigt, väldigt stora bubblor. Och jag råkade trampa på en sån nere i soprummet en gång och höll på att skrämma slag på mig själv, för det lät väldigt mycket när man trampade på en sån. Ja, och i tekniktipset idag så tänkte jag faktiskt tipsa om några poddar. För er som tycker om att lyssna på poddar av alla dess sorter, så finns det ju en del som är väldigt underhållande poddar, och det finns ju en del som är väldigt informativa poddar. Och en sån podd som är väldigt informativ och väldigt bra, det är en podd som heter Bli säker-podden. Carl Emil Nika heter han som gör den ihop med en kille som heter Peter Esse. Och en gång i veckan så kommer den här podden på fredagar, och då pratar man om olika IT-säkerhets saker som har dykt upp under veckan. Och det är inte så knastertort som det låter. Det är faktiskt väldigt bra, och de har det på en väldigt lagom nivå, så att även om man inte är så kunnig om IT-säkerhet och säkerhet på sin egen dator och mobil, så förstår man ändå vad de pratar om. Så den podden kan jag mycket varmt rekommendera. Bli säker-podden. Sen finns det en hel del poddar som ges ut av Västra Götalandsregionen, som både är för anställda och även för de som inte är anställda inom Västra Götalandsregionen. Och en sån rätt lite rolig podd som jag brukar lyssna på ibland, det är Botaniska trädgårdspodden. Den är faktiskt ganska rolig. Den ges ut av Botaniska trädgården då. Och där pratar man om alla möjliga saker som dels finns där på trädgården och lite av varje annat också. Det är en väldigt skojig liten podd att lyssna på. Och en sista podd som jag tipsar om, det är en podd som ges ut av Syncentralen i Jönköping. Och den här podden heter Synsätt. Och de har väldigt många avsnitt ute nu där de beskriver på olika sätt hur Syncentralen fungerar. De har också intervjuer med olika personer som på olika sätt har varit i kontakt med Syncentralen också. Så leta upp den. Den heter Synsätt. Och vad lyssnar man i då? Ja, har du en iPhone så kan du med fördel använda appen som heter Podcaster. Den ingår i iPhone, så den finns från början. Lite klurig att komma igång med, men om man väl fått lite koll på hur den funkar så är den riktigt bra. Sen finns det andra tredjepartsapplikationer också. Och kör man Android så tycker jag att Pocketcast har fungerat väldigt bra genom åren. Så den har jag kört mycket, och den finns även för iPhone också om man inte vill köra Apples program då. Så Pocketcast är en trevlig applikation för poddlyssning. Även vissa av de här poddarna går att få fram via din röstassistent. Och då kan man säga spela Bli säker-podden till exempel och se om det fungerar. Ja, det var vad vi hade att bjuda på idag i ögonkasten. Vill du komma i kontakt med oss så gör du det absolut enklast på e-mail. Och då är adressen som du skriver in i din e-postprogramvara goteborgpodcast@srf.nu. goteborgpodcast@srf.nu. Du kan också ringa till kansliet, och då har de telefon 031 727 2238. 031 727 2238. Och vill du komma i kontakt med föreningen förutom via telefon så kan du även mejla kansliet direkt. Och du gör det på goteborgkansli@srf.nu. Och i redaktionen så ingår Tor Tollhag, Åsa Alberstedt och jag, Tony Bernedal, som du också har hört här i mikrofonen. Ha det nu så bra, så hörs vi igen i slutet av februari.